T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Liftoff.
Jag fick ett samtal på min mobil och en trevlig röst som presenterade sig och sa: hej, det är Bibi Rödö på Sveriges Radio. Vi skulle vilja bjuda dig och vara ett sommarprogram. Och jag visste inte vad det var för något. Ja, får jag återkomma, sa jag till henne då. Och sen gick jag ut och pratade med min duktiga kommunikationschef och så sa jag till henne: du, det var någon som ringde för och frågade mig. Och då började de här: ska du sommarprata? Så, du är den enda som inte vet vad det är för något. Men sen så förstod jag ju undan för undan att det var ju ändå en ganska stor grej.
Mina damer och herrar, varmt välkomna till Nordics Abroad, nordisk succé i världen. Jag heter David Urner och i den här intervjuserien får ni lyssna till svenskar och andra nordbor som sökt lyckan utomlands, långt utanför våra nordiska gränser. En del av våra gäster är vad många skulle kalla kända och framgångsrika. Och andra gäster kanske istället beskrivs bäst att de undgått den mediala uppmärksamheten här hemma i Norden, men skapat sig en spännande och lyckad karriär utomlands. Ni kommer få ta del av personliga och unika intervjuer med Oscarsvinnare, musikartister, tv-stjärnor, entreprenörer, idrottsproffs och stora företagsledare bland annat. Och vi går utan vidare omsvep direkt till en introduktion av gäst nummer 2 i Nordics Abroad som lyder så här. Veckans gäst i Nordics Abroad är en svensk-amerikansk politiker och entreprenör. Född i Norge, uppvuxen i Sverige och bosatt i USA sedan drygt 40 år. Hur påverkas man av att växa upp i en familj där pappa har smeknamnet Pralinkungen och vars släkt har grundat ett varumärke för chokladkonfektyr som varenda person i Sverige känner så väl till? Hur upptäckte hon The Love of Learning och vad var det med den amerikanska politiken som lockade henne att ge sig in i kongressvalet 2016? Aftonbladets recensent gav veckans gäst 3+ i Åfanfaktor i och med hennes sommartal 2018. Jag hoppas att vi ska kunna leverera ett ännu bättre betyg än så i och med den här intervjun. Det är ett nöje för mig att hälsa Anna Troneholst varmt välkommen till Nordics Abroad.
Otroligt kul att träffa dig här, Anna, i självaste Manhattan i New York.
Kul att du är här.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Du, jag tänkte också så här, inleda med att fråga dig, att heta Trone och bo i USA, det måste ju ha någon form av fördel, eller hur?
Ja, det är lite roligt att du säger det, därför att min mamma då, som var amerikanska, och så när hon skulle bokstavera namnet för att så här, Thronehouse, what's your name?
Ja.
Då brukade hon säga så här: throne, like the chair the king sits in. Och det tyckte vi var så pinsamt som barn. Men sen har jag upptäckt med tiden att det är ganska enkelt, för då förstår folk på en gång hur det ska stavas. Ja.
Du har haft en bra vecka. Vi sitter ju här på en fredag. Det är faktiskt Alla hjärtans dag idag.
Ja.
Och även ett, liksom ett jubileumsdatum för dig.
Ja.
Det är 3 år på...
Det är precis 3 år sedan jag traskar in på det här jobbet då.
Men den här veckan, har det varit en generell liksom vanlig vecka för dig här på...
Det här har varit en ganska vanlig vecka, skulle jag säga. Ja. Jag var i Sverige veckan innan, så det är första veckan tillbaka. Jag reser ju dit ganska så regelbundet nu. Och nu är vi ju i början på året, så att det är ju att vi rullar ut våra event och planer och så för och event. Så att vi mycket planeringsarbete, och sen så har vi då lite nya entreprenörer som har flyttat in här hos oss ganska nyligen. Vi hade precis Energimyndigheten här som sparkade igång deras Cleantech Hub för i år med 5 företag som kom och ska installera sig här och sånt där. Så att det här veckan har varit en ganska så vanlig vecka här faktiskt.
Ja, en vanlig vecka. Du, när jag läste på om dig inför den här intervjun så kan man konstatera att du har ju gjort så otroligt många olika saker. Allt från att du har startat upp en skola, du har haft uppdrag inom FN, du har varit borgmästare och politiskt engagerad. Och det här är bara för att nämna några saker från din karriär. Så jag tänkte så här, om man skulle läsa upp allt det här för dig, för ditt 25-åriga jag, och säga så här, det här är din framtida karriär. Vad tror du att du hade liksom sagt då? Hade du sagt så här, men det känns rimligt, eller så bara no way?
Jag tror att som 25-åring så visste jag precis vad jag ville göra. Mm. Och jag ville bli diplomat. Och jag läste utrikespolitik och international relations. Och jag ville hålla på med just international relations och utrikespolitik. Och komma in i det diplomatiska. Men så blev det ju inte riktigt. Men å andra sidan så... Det här jobbet är ju faktiskt lite så. Att man främjar ju ändå det internationella. Och ja, allt runt business och näringsliv och handel och så. Mm. Mellan våra två länder och Norden. Mm. Jag trodde ju ända tills den dagen jag hamnade i politiken aldrig att jag skulle hamna i politiken. Så det var väl kanske den största oväntade momentet i det hela. Men, men det där med att starta skola och sådär också. Men jag har faktiskt tänkt på det nu på senaste. Mina barn är ju alla i åldern nu när de söker jobb och byter jobb och sånt där. Och då pratar man ju på ett sätt att man reflekterar lite grann tillbaka på sin egen. Och jag inser att jag har nog intervjuat för ett jobb i mitt liv. Och allting annat har bara på något sätt
överlappat.
Överlappat. Och det hade jag faktiskt inte tänkt på förrän ganska nyligen. Jag och min yngste son satt och pratade om det.
Men vad var det för jobb som du blev intervjuad för?
Jag jobbade på reklambyrån när jag först...
Ja, du ser. Det hade jag missat.
Det var när jag först gick ut college. Och då hade det förstås ingenting med mitt intresse i utrikespolitik och international relations. Men jag talade språk och det är ju inte så många amerikaner som gör. Mm. Och då fick jag jobb på en reklambyrå som hade många utländska kunder. Och de behövde någon som kunde tala med dem. Så att, det var så jag fick det jobbet. Och det var i och för sig ett väldigt kul, spännande jobb. Och då fick jag användning för mina språk i alla fall. Så att, och det var nog egentligen det enda jobbet jag riktigt har intervjuat för mina dagar, tror jag.
Vad sjukt, och det är så länge sedan.
Det är länge sedan. Och sen ska inte säga så länge sedan, men ja, det är länge
sedan. Ja, men det är ändå ett tag sedan.
Ja, men det har du rätt.
Och sen har jag lyssnat på ditt sommarprat från 2018. Och jag tänkte att vi initialt skulle prata lite om det. Först vill jag börja med att fråga, vad var din reaktion när du fick förfrågan om att göra ett sommarprat?
Ja, jag kommer ihåg det faktiskt ganska väl, därför att jag fick ett samtal på min mobil och en trevlig röst som presenterade sig och sa: hej, det är Bibi Rödö på Sveriges Radio och jag vill bara säga att nu har vi pratat ihop oss här i redaktionen och vi skulle vilja bjuda dig och vara ett sommarprogram. Och jag visste inte vad det var för något. Jag lämnade Sverige som tonåring och då sa jag till henne, men jag bor i USA, jag förstår inte riktigt hur det ska... får jag återkomma, sa jag till henne då. Och sen gick jag ut i kontoret då och pratade med min duktiga kommunikationschef och så sa jag till henne, du har någon som ringde från och frågade mig. Och då började de här, ska du sommarprata? Och skrattade lite åt mig och sa, du är den enda som inte vet vad det är för något. Ja. Men sen så förstod jag ju undan för undan att det var ju ändå en ganska stor grej. Mm-hmm. Och för mig var det roligt bara därför att jag har fått kontakt med så mycket folk som jag inte hade sett på många, många år. Och så, som hörde sommarpratet och sen... fick man kontakt med dem igen och sådär. Så att det var kul.
Jag har förstått när man har pratat med andra personer som har sommarpratat att man lägger ju ner väldigt mycket jobb och förberedelser. Mm. Det finns ju i och för sig några fåtal som typ läser upp det live i studion. Mm. Det tillhör en väldigt liten klick. Mm. Ditt sommarprat så inleder du med att egentligen då berätta om en förlust. Och jag tycker det är en ganska stark öppning, för du, liksom, det blir en bra intresseväckare. Och där uppdager du på morgonen efter att Donald Trump har blivit vald till president att du känner dig liksom nästan förlamad, men du är nästan chockad av den här förlusten. Så vad har du liksom för minnen som du tänker på nu när jag berättar om den här morgonen?
Ja, det är ju en sån här morgon som man nog aldrig glömmer, tror jag. Men det var... Man är ju utmattad på ett sätt som jag tror man... Ja, jag har i alla fall aldrig tidigare varit så utmattad, och inte sen dess heller. Och hoppas att jag aldrig kommer att behöva vara det igen. För det är ju en väldigt, väldigt intensiv period. Mm. Den är ju väldigt spännande, så man går ju på adrenalin väldigt mycket också. Mm. Och träffar en hemskt massa folk och tar till sig väldigt mycket information och tigger mycket pengar. Mm. Så att det är ju...
Man tigger pengar, ska man säga då, för kampanjen.
Ja, just det, för att stödja kampanjen. Mm. Och det är ju tyvärr så att det är mångt mycket det som avgör mycket i det här landet också, hur det går, för att det finns ju en direkt korrelation mellan hur mycket pengar läggs ner på individuella kampanjer med att köpa reklamtid och tidningsannonser och så vidare. Och större personal på kampanjen och så vidare som är ute och knackar dörr och allt vad man gör. Så att det var emotionellt utmattande också, i att man berörs ju av alla människor som man träffar. Och man är ganska utsatt också. Mm. Politiken här har ju blivit väldigt...
Det verkar ju vara lite gränslöst, tycker jag, när man läser om...
Ja, den är ju det. Mm. Och mina barn till exempel blev väldigt upprörda. De kunde läsa bloggar där någon hade, eller flera hade sagt massa... elaka saker och sånt där.
Men nu när förlåt att jag avbryter, men så här, jag måste ju passa på, eftersom du är så insatt i den här biten. Jag kan ha viss förståelse för att att det sker en smutskastning mellan republikaner och demokrater. Mm. Men att det liksom sker en smutskastning inom partiet från egna partikamrater. Ja. Det förvånar mig väldigt mycket.
Ja, nej, det var väl för mig också det som var mest... både sårande och upprörande.
Ja, förstår det.
Men nu ser ju det även idag. Nu sitter vi mitt i premiärvågen här då, bland demokraterna. Och de har väl uppfört sig relativt väl om man jämför med för 4 år sedan, när republikanerna hade ju det här stora fältet och bråkade med varandra. Det var det som kändes mest sårande och mest personligt, att den politiska motståndaren skulle gå ner i träsket och bli det förväntar man sig. Sen att det har blivit så gränslöst som det har blivit, det tycker jag är tyvärr under all kritik idag. Men det är svårare när det är ens eget parti och partikamrater och så vidare. Men tyvärr så är det ju så. Och sen är det ju också så att det är ju många val som avgörs på primärvalstadiet.
Ja.
Är man i ett distrikt där alla eller en merpart röstar på ett visst parti, då gäller det ju att man vinner primärvalet framförallt. Mm. Så ibland är det det viktigaste valet. Mm. Och då blir det, tyvärr.
Då gör man vad som krävs.
Tyvärr. Man tror. Ja, men jag hade som princip att jag inte skulle gå ner i den smutskastningen. Och det gjorde jag inte. Och det fanns de som tyckte det var dumt av mig att jag inte gjorde det. Mm. Att jag inte blev smutsigare eller gick ner i samma nivå utav smuts. Men jag vägrade att göra det. Och det under mina 10 år i politiken så hade jag alltid vägrat att göra det. Mm. Jag tycker att man måste leva med sig själv också.
And now, a message from our sponsor. Okej hörni, då var det dags för lite sponsmeddelanden. Det är ju faktiskt viktigt, därför att det är ju det vi lever på i den här produktionen. Annars skulle det inte vara möjligt att ge er den här fantastiska intervjushowen. En av våra sponsorer är ett välbekant varumärke för mig personligen. Jag har själv varit kund hos dem i snart ett år. Och det är nämligen Revolut. Vilka är de, undrar ni? Jo, så här. Först ska man väl säga att Revolut är, för det är rätt ballt, Revolut är Europas just nu snabbast växande fintechbolag. Och de har galet mycket användare runt om i världen. De har över 10 miljoner användare. Och vad gör Revolut? Jo, så här. Revolut har en app som är kopplad till ett betalkort som du kan då betala och skicka pengar globalt med. Men jag skulle säga så här. Unika saker med Revolut, eftersom det finns så mycket kort där ute på marknaden, det är exempelvis att du kan växla mellan 29 olika valutor i appen, och du kan betala med Apple och Google Pay, du kan donera till organisationer, det finns kryptovalutor och GPS-säkerhet på korten, och det sistnämnda betyder att ingen kan betala med ditt kort på annan plats än där du är. Nu gör du så här och lyssna riktigt noga nu. Knappa in nordicsabroad.live/revolut på din webbläsare, och tycker att det är alldeles för omständigt och tar för mycket tid, klicka då på länken som jag har lagt ut på vår Instagram. Och vad som händer därnäst är följande. 1. Fyll i uppgifterna och verifiera er, och sen fyller du på med 100 spänn som ni självklart kan använda till vad ni vill. Därefter sker lite av magi, för Revolut kommer att därefter ge er 100 spänn extra som du kan sätta sprätt på precis vad du vill. Du dubblar alltså dina pengar med andra ord. Ganska lätt sätt att få 100% avkastning på pengarna utan något som helst risk. Eller hur? Sen har de ju olika typer av kort, och för att ge ett exempel kan du även uppgradera kortet till ett sånt här coolt häftigt metallkort. Det kostar 140 spänn i månaden, och då får du bland annat tillgång till massa extra lyx, bland annat flygplansloungar, cashback och global reseförsäkring. Gå in på nordicsabroad.live/revolut eller klicka på länken som jag lägger upp på Instagram, och då får du hem ett kostnadsfritt kort. Jag kan varmt rekommendera det här då jag själv har varit Revolut-kund i någonstans runt ett år. Låter bra hörni, eller hur? Tack så länge.
Man brukar ju säga så här att misstag, det begår man inte två gånger. Och nu sitter vi här i februari och presidentvalet är ju i november, så det är tag kvar. Men Trump blev ju vald 2016, och jag är säker på att det gjordes en gedigen eftervalsanalys vad man gjorde fel inom Demokraterna. Vad tror du chansen är för Demokraterna nu 2020 att ta över presidentposten?
Jag skulle säga att den är at best 50-50 idag. Men det är
at
best.
Okej. Okay. Inte
ja, jag ska säga så här att jag och jag får ju den här frågan rätt ofta.
Ja, det förstår jag.
Och jag säger så här är att jag tror inte att det är någon som med någon auktoritet idag kan förutspå hur det här valet kommer att gå. Mm. Det spelar ingen roll vilken sida man är på det här. Man kan rida och vända på det här och säga att ja, det finns ingen möjlighet att Trump inte vinner det här valet igen. Demokraterna är alldeles för splittrade, de har ingen klar kandidat som står i framkant idag, trots att det är ändå bara några månader kvar. Ja, det finns ju mycket som pekar på att Trump kommer att vinna det här igen. Det sagt så finns det ju ändå mycket som pekar på att det finns de som röstade på honom för 4 år sedan som inte kommer att rösta på honom igen i år. Det finns de som inte röstade alls därför de vill inte rösta på varken Trump eller Hillary som kommer att rösta i år och så vidare. Och någonting man har lärt sig med politiken både här och i omvärlden idag, det där med enkäter är att de är ju högst ovetenskapliga. Så att
Det är lite så här, prepare for the worst, hope for the best.
Ja, och jag menar inte att vara osäker på något, men jag tror att det är, eller inte vill jag ge något svar, för det är verkligen inte så, men jag tyckte att jag hade ett svar så skulle jag ge det svaret. Men jag känner verkligen att det är ett sånt oskrivet kort idag fortfarande, och det är så mycket som kan hända fortfarande. Jag menar, hela riksrättsprocessen, den kom och gick, kan man väl säga.
Sen händer det i samband med det väldigt många saker utrikespolitiskt.
Ja, precis. Men
det kanske inte var en slump. Alltså, det är ju sånt där som man...
Och det... Jag menar nu, till exempel just idag eller igår, men idag mest rapporterat, har ju Bill Barr uttalat sig emot Trump. Och det är
helt... försvarsminister, va?
Ja, och... och det är väl ungefär så oväntat som man kan ha tänkt sig. Kommer det att ha något... det finns ingen vetenskap runt det här längre. Nej. Det fanns ju en vetenskap runt det här förut. Men det gör inte det längre. Så att jag skulle säga, det är 50-50 idag. Jag skulle inte lägga pengar på någonting idag. Om jag var tvungen att lägga pengar skulle jag nog lägga pengar på att Trump kommer att vinna igen. Men jag tror att det är för tidigt att säga. Jag tror också, om man tänker tillbaka på när Obama vann första omgången. Han var ju inte en klar frontrunner än under det året.
Nej, just det.
Och sen trädde han ju fram väldigt starkt, väldigt snabbt när han en gång började träda fram. Så att allt kan ju fortfarande hända.
Apropå det, har inte Michael Bloomberg, har inte han hållit sig lite i kulisserna?
Ja, han började ju väldigt sent. Ja. Han började ju framförallt väldigt sent. Ja. Och han är ju, han tillhör ju inte partimaskineriet på samma sätt som de andra demokraterna gör. Och han kan nog bli en väldigt intressant faktor i det här.
Jag såg några ordväxlingar där på Twitter. Jag tror det var igår.
Och han har ju resurser på ett sätt som har ju aldrig hänt tidigare i amerikansk politik. Som vi sa tidigare, det är ju tyvärr ett väldigt pengar- och resursberoende maskineri. Men han har ju omåtligt med pengar. Så att det ska bli intressant att se också. Tycker jag bara rent vetenskapligt. Går det att ta sig fram med resurser på det sättet och så långt så att man kanske vinner. Det ska bli intressant att se.
Du, jag tycker vi byter ämne, för nu tänker jag att vi ska prata lite om vi sitter här i New York. Du kom hit redan i slutet av 70-talet, men liksom innan det så hade du vuxit upp i Stockholm. Kan du berätta lite kort om den tiden?
Ja, jag föddes ju i Norge, men det kommer jag faktiskt inte ihåg. Vi flyttade, en kort stund bodde vi i Köpenhamn. Min lilla syster är född där, men jag kommer väldigt lite ihåg det också. Och så flyttade till Stockholm när jag var liten och det var härligt. Jag hamnade på Franska skolan där av en lite underliga slumper tror jag, men hamnade då även på Cours Saint-Louis, den lycédelen, och där alltså hela undervisningen var franska och jag kunde ju inte ett ord franska, så att det var en lite speciell tid det också. Och sen gick jag kvar där i 8 år och så gick jag 2 år i svensk skola. Så att jag hade en ganska ovanlig uppväxt i Stockholm, och så min amerikanska mamma.
Just det.
Som var väldigt amerikansk och pratade engelska med alla och sådär.
Inte franska?
Nej, jag var den enda i familjen som pratade franska. Så sen började min syster och ett par år senare. Men det pratade vi inte runt matbordet.
Men apropå matbordet, vad... Fanns det några så här typiska samtalsämnen?
Mamma och pappa var väldigt måna om att middag var 7 och det var familjen.
Ja.
Så att det var, och det fortsätter jag väldigt mycket med mina egna barn. Så jag tycker det är en så här härlig stund på dagen som är viktig för familj. Vi pratade om mycket. Vi var ju väldigt internationell prägling då runt bordet och samtalet. Och pappa... som var vd på Marabou då, han gjorde mycket affärer med USA och Hershey's, och han startade ju hela Estrella och Divong och lite den här snack food industrin i Sverige. Så att,
och du är medveten om att du hade en annorlunda familjebild på det sättet?
Väldigt medveten. Väldigt medveten. Framförallt därför att min mamma lärde sig inte att prata svenska, så att hon och som barn så är man ju ofta, tycker man ju det inte så roligt. Men mina kompisar tyckte det var jätteroligt att komma hem.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och min mamma var en väldigt härlig, öppen
gästvärd. De tyckte det var kul att komma hem och träffa henne också.
Ja. Och vi hade ett väldigt amerikanskt hem också. Det var heltäckningsmatta på golven och sånt där. Och det var inte så mycket, fanns ju inte så mycket sånt i Sverige på den tiden. Och ett amerikanskt kylskåp och såna här grejer. Och så att jag var väldigt medveten om att vi levde ett annorlunda familjeliv än vad de flesta svenskar gjorde. Och sen hade vi alltid mycket besök från utlandet med vad pappa höll på med och med mammas amerikanska bakgrund och alltid folk hemma och så.
Som kom och gick.
Som kom och gick. Och sen var mina föräldrar väldigt konst- och musikintresserade också. Pappa älskade opera, så vi hade opera, folk från operan hemma hos oss och de åt middag som var vänner.
Så nu berättar jag, låter det hur kul som helst.
Jag hade en jättehärlig uppväxt och pappa ville att vi skulle ha musik i alla rum, så han satte högtalare i alla rum. Idag har man ju det sen, men det fanns ju inte på den tiden. Så att, ja, han liksom gick i skolan med Frank Sinatra som spelade i bakgrunden och sånt där. Så att det var, nej men pappa var en väldigt härlig och väldigt kulturintresserad person. Och han var också, det var något som han ville ju dela med sig på jobbet också. Så att tog dit varje år runt jul någon artist av något slag. Så ett år var Josephine Baker där och stod på scen i matsalen på Marabou, och Danny Kaye och så att det var. Sen gick min pappa tyvärr bort samtidigt som jag åkte till USA, så att det blev ett abrupt slut på den barndomen tyvärr.
And now a message from our sponsor. Hej allihopa, då var det dags för ett litet sponsmeddelande igen. Det är otroligt viktigt för oss att vi har sponsorer i den här showen. Och det är med stolthet som jag kan berätta att en av våra andra sponsorer är Matsmart. Jag tycker att deras koncept är så himla rätt i tiden och det är en otroligt smart affärsidé. Ja, men vad är Matsmart då för er som inte hört talas om dem? Jo, Matsmart är en onlinebutik med, man kan kalla det för superhjälteambitioner, att liksom rädda planeten, och det gör man genom att minska matsvinnet. Hur då? Jo, Matsmart säljer liksom rädda planeten-grejer som riskerar att bli till svinn på grund av det kan vara överproduktion eller felaktiga förpackningar, säsongstrender och kort eller passerat bäst före datum. Och det här är så jävla bra för att de säljer såna här produkter med superrabatter, och allt du behöver göra för att få hem de här produkterna till din dörr och samtidigt i den här kontexten bli någon form av klimathjälte, det är helt enkelt att du bara behöver köpa dem. Så det här är ju liksom plånboksmart och planetsmart i ett, och självklart leveranser sker till hela Sverige. Vi på Nordics & Broad har även fått en extra liten present att ge er lyssnare, nämligen en rabattkod som ger 50 kronor när ni klickar hem varor för 350 spänn eller mer, vilket ger er en fri frakt av varorna. Grymt ju! Och rabattkoden är ni med? Nordics, alltså Nordics, som ni skriver in när ni ska betala veckans inköp. In på matsmart.se. De har ett enormt sortiment. Så in där, klicka, spara pengar, spara planeten, få hem varorna till din dörr. Jättesmart. Tack Matsmart.
Jag kommer till USA i slutet på 70-talet för att studera på high school eller college? Eller?
Jag gick på high school i 3 år i Boston.
Tänker du på liksom den första tiden i Boston där?
Ja, jag ville ju för det första inte åka. Jag trivdes väldigt bra att gå på skola i Stockholm. Framförallt då när jag slapp franska skolan och fick gå på svensk skola. Så att jag ville egentligen inte åka iväg. Och sen så gick jag på en tjejskola på ett internat. Och det tyckte jag inte heller var så roligt. Men det jag sen faktiskt blev väldigt tagen av vad hela utbildningssystemet och Det var första gången jag verkligen började tycka att det var kul att, att plugga.
Är det och, det du har menat med det här, the love of learning?
Ja. Och jag får väl be lite om ursäkt, men egentligen inte till de kanske... Så när jag gick i franska skolan så tyckte jag det var... Jag tyckte inte alls om att gå i skolan. Och jag tyckte det var tråkig undervisning. Och jag tror jag var ganska... Ja, lite busig och sådär. Men när jag tänker på det så tror jag mest att jag var väldigt uttråkad. Mm. Och, för det var väldigt traditionell utbildning. Och, men sen när jag kom in då på high school här och det var mycket litteratur och mycket historia och mycket och samhällskunskap. Och där har jag faktiskt sett, första gången jag läste en samhällskunskap och så fick vi i uppdraget skulle debattera. Och då var debattfrågan runt daghem och med universal daycare. Mm. I Sverige så har vi ju det. Mm. Här finns det ju inte.
Nej.
Och jag brann för den frågan. Och hela de sociala konsekvenserna utav det. Och jämställdhetskonsekvenserna utav det och så vidare. Och då började jag känna att man lär sig av att man får djupdyka i ämnen som man är intresserad av själv.
Och hur lätt det blir att lära sig då?
Ja, hur lätt det blir att lära sig. Och hur... och ja, och sen då när jag fick egna barn många år senare, men och då kände jag att vi levde i en kommun och en miljö där skolan inte var så stimulerande och så. Och så visste jag att för mig hade det förändrat mitt liv när jag kom in i en barnavård, att jag verkligen ville plugga och ta till mig information. Så jag ville att mina barn skulle uppleva det mycket tidigare än vad jag hade gjort.
Mm.
Så att, ja, då blev det en skola.
Mm. Vilket år är det där?
Skolan hände, ska vi se, min yngste son är född 93 och han var ganska så nyfödd då. Så att det var 92-93.
Men sen då från 99, eller liksom vad hände däremellan?
Sen 99 så hoppade jag på ett och drev en not for profit som hade en social, inte riktigt man säger det på svenska, men en, vi hade helt enkelt som uppdrag att och sånt här sköt ju i Sverige är ju sånt som sköts offentligt.
Mm.
Det görs ju inte på samma sätt i det här landet.
Nej.
Så att det var en social organisation som, där vi jobbade med barnen i kommunen där som hade det besvärligt hemma.
Mm.
Som kom från lite tråkiga omständigheter, både ekonomiskt och familjeliv. Och hjälpte dem att klara skolan.
Mm.
Och gav dem tidigare undervisning. Där så fick jag dit någonting som är ett federalt program här som är tidigt alltså för barn att lära sig att läsa och skriva som kanske inte får det hemifrån.
Okay.
Så det höll jag på med till 2005 tror jag var där. Och sen började jag plugga igen och gick här på Columbia och läste mänskliga rättigheter.
Mm.
Och då, det var så jag fick ingången till FN och jobba på valet i Kongo.
Mm. Men hur funkar det där med FN? Alltså, blir man bara uppringd och så här?
Nej, då hade jag turen att jag hade en av mina professorer. Hon, fransyska, var Kofi Annans chief of staff när han drev DPKO, Department of Peacekeeping. Och jag fick jättebra kontakt med henne. Jag var lite äldre än de flesta eftersom jag gick tillbaka och gjorde min master lite senare i livet. Och och jag kunde ju franska då, så hon och jag och sen hade hon hus ute då. Jag bodde på Long Island också. Så att, Och då så frågade hon mig och sa att det finns en tjänst på FN som du kan göra som en del utav ditt masterprogram här.
Ah.
Och just då specifikt för att jobba på, det var ju då de första demokratiska valen i Kongo på 41 år. Och hela logistiken runt det. Så att det var så det hände.
Och sen har du varit borgmästare?
Ja.
Jag tycker det är så kul att liksom, alla de här variationerna
ja,
det, är otroliga.
Det finns ingen riktig röd tråd. Ja, det var då där jag bodde ända tills för 3 år sedan. Jag flyttade tillbaka hit. Och det hade att göra med då att jag hade startat den här skolan och varit väldigt socialt engagerad i de sociala frågorna där då. Och då blev jag tillfrågad. Jag ville faktiskt också när jag blev klar med uppdraget på FN och min utbildning så stundade då valen efter George Bush och ja, hela ingången i Irakkriget och hela det där, vilket jag tycker är en av de absolut värsta utrikespolitiska besluten som har tagits i världshistorien. Och vi lever ju med konsekvenserna och kommer att leva med de konsekvenserna på sätt som tror jag inte är så vida förstått. Jag menar, det ena har ju lett till det andra som har lett till det tredje. Det har ju haft en enorm snöbollseffekt där. Och då så hade jag jobbat tidigare som volontär med en sittande congressman som heter Tim Bishop, som faktiskt var den platsen som jag sen kandiderade för. För han satt i styrelsen på det här sociala organisationen som jag drev. Och då var jag intresserad av att engagera mig i ett, ja, i en kampanj, en kandidatkamp, men för presidentvalet.
Ja, just.
Och då stod ju primärvalet mellan Hillary Clinton och Barack Obama. Och då när jag pratade med dem om det så sa då partiledningen där: nej, men vi tycker att du ska kandidera själv. Ja, en sak ledde jag och de sa: nej, men snälla, gör det här. Och det är en lång historia varför. Men, och då tänkte jag att ja, jag kommer aldrig vinna det där. Därför att det var ett väldigt republikansk kommunalråd då och så. Men det var ändå vissa frågor, särskilt runt skol och utbildning och lite sociala frågor och så, som jag tyckte de var inte ens med i debatten, så jag tänkte, ja, men då kan jag minst se till att det kommer upp i debatten, så
ja,
att jag ställer upp av den anledningen. Men lång historia kort så vann jag det där. Och,
så stod du där som borgmästare?
Ja, alltså först blev jag ju invald i som kommunalfullmäktige, som en del av kommunalrådet där, och sen 2 år senare så utmanade jag den sittande borgmästaren.
Okay,
och då vann jag det valet. Och så satt jag då resterande tiden som borgmästare. Och ja, det var ju ett otroligt intressant jobb. Och igen, love of learning. Där måste man lära sig något nytt varje dag. Och man måste tänka hela tiden, hur ska vi lösa det här? Och det är allt ifrån hur ska vi lösa hur vägarna tas om hand, hur
allt i ett samhälle.
Hur tar vi tag i sopor och sophämtning och faktiskt under de åren som jag satt som borgmästare, då hade vi en stor, vad vi kallar för named storm här då. Sandy till exempel, fick ju namnet Sandy. Och så. Och när stormarna går över en viss då nivå i hur intensiva och riskfyllda de är, så graderas och så får de ett namn då. Och jag hade då under mina år en named storm varje år. Det var antingen en vinter- och snöstorm. Eller...
Och det var, hörde inte till vanligheterna?
Nej, det hörde inte till vanligheterna. Och vi har inte haft någon named storm sen jag lämnade där. Så att jag vet inte om jag...
Vad finns det symbolik i det där?
Jag vet inte. Men, så, att, så mycket krishantering. Och jag satt som borgmästare då när Sandy slog ner, mm. den stora orkanen, och den påverkade ju jättemycket, och där behövde vi, ja, vi behövde evakuera folk som bodde längs kustlinjen där och se till att det fanns bensin på mackarna så att folk kunde tanka sina bilar.
Alltså traditionell släcka bränder.
Ja, och också och förbereda sig på vilka bränder som kanske kommer.
Så att, just det.
Och mycket ekonomiska frågor också. Det var ju... jag började då 1 januari 2008. Och det var ju då snabbt början på hela konjunkturen som gick ju i krasch där, och då visade det sig väldigt snart också att det ekonomiska hade ju inte skötts på rätt sätt av mina företrädare där, så att då satte jag igång en lång utredning och vi fick ju de stora rating agencies på oss så att det var de första 3 åren präglades väldigt mycket av det ekonomiska och hur vi skulle helt enkelt ta tag i många, många års misskött.
Nu ställer den här frågan för att jag inte vet hur det funkar. Kan man bli omvald som borgmästare? Alltså, är det max 8 år även där? Eller hur,
ja, liksom? Det är max 8 år.
Ja, det är så.
Jag kunde ha, för att jag satt ju då 2 år i kommunalrådet och sen 6 år i borgmästarstolen. Just jag det. Kunde ha ställt upp en omgång till, så jag kunde ha suttit i 2 år till. Och det var lite av avvägningen för mig då när jag blev tillfrågad om jag kunde, om jag ville kandidera för kongressen.
Ja.
Var ju att jag visste ju att jag kunde ha ställt upp och förmodligen ha blivit omvald som borgmästare och gjort det i 2 år till. Men som min äldste son sa till mig: mamma, hur måste du göra det? Vem får en sån chans i livet att vara med om den saken? Du brinner ju för de här grejerna, du måste göra.
Ja.
Så att, ja. Och det hade han ju helt rätt i.
Nu måste vi, tycker jag, spola fram lite. Därför att, som vi pratade om i inledningen, så ställer du på kongressvalet 2016 och sen 2017 så blir liksom tillbaks till näringslivet igen. Lämnar liksom politiken och sen sitter vi här på Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Berättar du hur det gick till?
Det gick till så där, så mycket saker har gått till i mitt liv.
Ja.
Att jag fick ett telefonsamtal någon dag eller 2 efter jag hade förlorat det där valet. Och som jag beskriver i sommarpratet, att man är lite utmattad. Och man blir ju genast ganska filosofisk också. Plötsligt har man ju tid på sig. Jag hade ju inte haft tid att sitta och tänka.
Du hade ju bara haft den här... du ska dit.
Ja, och det är 24-7 man bara jobbar och håller på. Så att... Och då blev ju tanken genast, jaha, vad ska jag göra härnäst? Men då kunde jag inte låta bli att liksom skratta åt det. Att, nu slapp jag egentligen tänka den tanken igen också. För då fick jag det där samtalet då, av en styrelsemedlem här som sa till mig: det var tråkigt det här med valet, men du, jag har en jättebra idé. Både för dig och för kammaren. Och, ska du inte hoppa på det här?
Saker har en tendens i ditt liv att bara poppa upp lite så här, va?
Ja, jag kan ju bara säga att jag känner att jag har haft en fantastisk tur och jag känner mig väldigt ödmjuk för det. Att jag har ju, sen har jag väl kanske jobbat väldigt hårt när jag har tagit på mig saker, så att jag vill inte bara ta saker för givet i livet. Och sen, jag hade faktiskt en ung person här igår som ville fråga mig om lite råd och stå lite i ett vägskäl. Och jag sa till honom: du, jag kan inte ge något annat råd än att, och det här har jag alltid sagt till mina barn också, blunda och vad vill jag göra i livet? Vad vill jag åstadkomma? Vilken skillnad vill jag vara med om, att om man nu bryr sig om samhälle och bryr sig om sina medmänniskor och bryr sig om att, att världen rör sig framåt positivt. Om jag fick välja, hur skulle jag vara med och hjälpa till med det? För det översätts nästan alltid till en verksamhet av något slag. Och jag har faktiskt alltid bara gjort saker och jobbat med saker som jag har brunnit för. Och det sa jag till den här Han råkar ha samma efternamn som mig. Han heter Holst i efternamn, fast han är amerikan och han också var på. Och alltså han bad om att få träffa mig och sa, jag tror att vi är släkt. Det är vi nog inte. Men, men så ville han fråga mig då, jag bara, kan du ge mig något råd på vägen? Och då sa jag, jag kan inte ge dig mer än att gör det du brinner för. Mm. För då kommer du vakna varje morgon. Det betyder inte att du inte kommer ha några jobbiga dagar, för det har jag haft många. Men där du ändå känner att ja, men jag gör
någon
någonting.
Någon form av naturlig drivkraft ändå, som du inte behöver forcera. Ja. Låter det som. Ja. Vi måste ju prata om din prägel som du har satt på den här verksamheten sen du ändå tillträdde som vd. För du har ju ni har ju lanserat ett nytt projekt, som man kallar för, som ni kallar för Gateway. Du måste berätta om det här. Vad handlar det om?
Jo, men det handlar om att ja, som sagt, när jag då tog på mig det här och det var inte riktigt så enkelt som jag fick det här samtalet och sen hoppade jag in här, utan jag
inte?
Nej, jag blev faktiskt tillfrågad av guvernören här också komma och hoppa på ett som var väldigt spännande för mig också, som hade att göra med lite saker som är just runt miljö och men för mig var det ändå att efter alla dessa år som vi nu har pratat om sen jag flyttade från Sverige, att få koppla tillbaka till Sverige och just att jag hade svensk näringsliv i blodet lite grann också, och också att jag ändå följt ganska nära hela den här entreprenörs- och innovationsvågen som kommer ur Sverige och hur spännande och duktig den är. Och lite det här, det finns ju den här barnboken The Little Engine That Could här i USA, och någon läser för mina barn och sånt där, och det här lilla tåget då som tuffar och är trots att den är liten och så här, men är tuff och klarar mycket. Och det, Sverige är ju lite så. Det är ju ett litet land med en relativt liten ekonomi på så sätt och så. Men som ändå alltid har stått så, har varit så innovationsdriven och vetenskapsdriven och samhällsdriven och så att, och det var ju mycket av de frågorna jag brann för under mina politiska år, så att för mig var ju det som var det mest spännande med det här, var att hur blir man då ett lite oumbärligt redskap i hela den här skjutsen in i den amerikanska marknaden och sen förhoppningsvis en ännu större marknad. Men, och där man kan hjälpa till att lysa på allt det här viktiga som kommer från Sverige, de här kärnvärdena runt hållbarhet och miljö och jämställdhet och jag tycker lite integritet runt hur man gör business och hur man tar hand om folket man jobbar med och som jobbar åt ett företag och med ett företag som är inte alls lika utpräglat i det här landet. Och så då satte jag på mig lite tänkahatt där då och även pratade ihop mig med den här fantastiska unga gruppen med kollegor som jag har här och bollade mycket med dem och fick lära mig väldigt mycket av dem. Mm. För de kom ju, alltså hade ju stigit av planet från Sverige och utbildade i Sverige och så vidare och jobbat en del i Sverige. Och då pratade vi om, men vad är det bästa man kan göra? För om man tittar på vår mission som är samma som den har varit i 114 år, vilket är ju då att stödja svensk näringsliv och hela bryggan mellan det amerikanska och svenska näringslivet. Men hur ser det ut idag jämfört med hur det såg ut 1906? Och det är ju ganska stor skillnad.
Det är ganska stor skillnad.
Ja. Och om man tänker då de här storföretagen som var ju och har alltid varit, de har ju alltid varit stöttepelarna här och legacy medlemmarna här. Men de kom ju som redan etablerade storföretag.
Enorm stor skillnad om du kommer med ett enmansföretag.
Ja, när man kommer med hela den infrastrukturen och man har ekonomin på plats och så vidare. Det är ju en helt annan sak än att komma med ett par unga entreprenörer med en god idé och ganska begränsad kassa och har inte råd att ta till sig hela det nätverket som man behöver. Så att, men det är ju ändå den nya ekonomin. Och sen också, inte att förglömma, är ju vad viktigt det är att kunna sammankoppla nytt och gammalt, stort och litet. Mm. Och det var någonting som jag reflekterade rätt mycket runt också. Jag menar, när och hur får ett storföretag träffa de här nya entreprenörerna med nya fräscha idéer och teknik? Och är inte det också en viktig plattform man skapar där de får tillfälle att göra det? Och sen då, jag kunde ju den amerikanska marknaden nu. Ja. Och då så var hela det här då att ja, men vi skapar helt enkelt en mjuklandningsbana. Mm. Vi skapar en inkörsport som gör att man kan ta till sig den informationen, nätverk, B2B-träffar och all kompetens som man behöver för att göra det där så effektivt och kostnadseffektivt också som
möjligt. Man kan även som entreprenör ju sitta här hos er i de här troliga lokalerna.
Så nu har vi då ungefär 50 tillväxtbolag som är på något sätt förknippade med oss. Vissa sitter här på heltid, andra på
halv. Det är otroligt, sen 2018.
Det är så kort tid,
det är det vi lyfter fram.
Ja, vi flyttade ju själva in i november 2018, så att det var alltså 1 januari 2019, ja, ganska precis ett år sedan, då öppnade vi dörrarna på riktigt här.
Känner ni att du är liksom medvind i seglen?
Ja, det tycker jag vi har. Ja. Sen, jag menar, vi kan inte sitta och rulla tummarna nu och ta det lugnt, utan det här är ju någonting som måste fortsätta och byggas hela tiden. Jag tycker också att man allting förändras ju så snabbt nu. Det är ju så i hela världen idag. Det gäller ju att man hänger med. Framförallt så ska man gärna vara ett steg före.
Finns det några andra frågor som jag tänker på? Nu har vi pratat mycket om att man ska underlätta för entreprenörer och man ska underlätta för svensk företagares etablering i USA. Finns det några andra frågor som du och liksom handelskammaren brinner för som ni vill jobba mycket med?
Nej, men vi, lika viktigt för oss är ju våra storföretag. Och att kunna hjälpa dem att lysa på och ge dem en megafon för det viktiga arbetet de gör runt de här hållbarhetsfrågorna, miljöfrågorna. För allting står ju och faller på det idag. Och vi har ju såna jätteknepiga och viktiga utmaningar. Och ja, politik, visst, men det är ju faktiskt näringslivet som kommer att leda problemlösningen här och framtiden här. Så att för mig känns det som att vi har en väldigt viktig roll att spela i att hjälpa till på alla sätt vi kan att föra de här frågorna framåt, föra svensk kompetens och framkant framåt, att skapa de här mötena, att kunna bjuda på samtalen och informationen och till en större grupp människor än, jag menar, akademiker brukar ju prata med varandra och företagare pratar med varandra och så vidare. Bland annat det vi vill åstadkomma här är att alla de får tillfälle att korsbefrukta här. Och det är ju inte så många ställen den plattformen
nej,
finns.
Precis.
Så att det är jätteviktigt för oss. Och vi har då med det i sikte sparkat igång till exempel det här Impact Track som vi gör nu. Då vi gör en djupdykning i olika aspekter utav de här hållbarhetsutmaningarna och våra konferenser som vi gör då, Innovate-konferensen och Sustainology-konferensen och så vidare, där vi då vi bygger dem runt de stora aktuella frågorna. Climate Positive är ju den stora, om man tittar på Davos och diskussionen där i år, som handlade ju helt och hållet om hur ska näringslivet och företagen vara den ledande ja, standard bearer för hur man tar tag i de här väldigt knepiga utmaningarna. Vi är ju här för att vara en spindel i det nätet och göra det vi kan för att föra fram de frågorna och framåt och hjälpa till.
Jag har ju träffat ditt fantastiska team här. Underbart gäng. Men du som ledare, hur skulle du beskriva ditt eget ledarskap? Och vad är liksom du tycker är viktigt att en ledare ska, vilka värderingar man ska besitta av? Vad är ett bra ledarskap för dig?
Först och främst är det väl, är det absolut att jag ser inte mig som att jag har någon viktigare eller någon särställd uppgift eller än mina medarbetare. Teamarbete för mig har alltid varit A och O. Jag är alltid väldigt ödmjuk för och också väldigt öppen. Jag tycker att jag har lika mycket att lära mig av dem jag jobbar med som jag kanske har att dela med mig till dem.
Mm.
Jag råkar vara mycket äldre än vad mina medarbetare är här i överlag. Så att,
marginellt.
Ja, okej då. Men jag har varit med om lite i alla fall. Så att, jag tycker att det är en del av både mitt ansvar och jag vill kunna hjälpa och utveckla en yngre generation. Och ge dem lite råd på vägen och dela med mig av mina erfarenheter i hopp om att det hjälper dem i deras karriärer och jobb. Men jag känner också att jag har alltid så mycket att lära mig av dem och jag har alltid tyckt om att jobba med unga människor av den anledningen. Och nu har jag ett väldigt ungt team här och tycker jag är jättekul. Vi har, tycker jag, en jättehärlig stämning också.
Men det känner man när man kommer hit. Alltså det finns ju en...
Ja,
men det är så en skön energi.
Nej, och det... som om man nu är ledaren då så måste man ju bana vägen för det också och vara den som säger, men så här ska vi ha det. Och så att jag hoppas kunna dela med mig av att det jag gör för att jag brinner för och för att jag har en passion för arbetsuppgifterna och så. Och jag hoppas att det
smittar av
sig helt enkelt.
Tror du att de skulle beskriva dig likadant?
Jag vet jag inte, men får du fråga dem. Jag hoppas det, men jag vet inte.
Jag skulle vilja att du ger tre tips. För att mycket av vad vi vill åstadkomma med Nordic så bra, det är ju dels att få träffa er personer som är yrkesverksamma utanför nordiska gränsen. Men sen handlar det ju också mycket, tycker vi, genom vår plattform att ge tittarna och lyssnarna råd och tips på om man själv vill komma ut och testa arbetslivet utomlands. Vilka är de liksom tre, det behöver inte vara de viktigaste, men kan ju ge i alla fall tre råd till lyssnarna vad man ska tänka på om man till exempel vill åka till, man behöver inte starta en eget företag utan om man vill åka och försöka jobba i New York.
Nummer ett skulle jag säga, gör det. Därför det är någonting man aldrig ångrar. Man kanske inte slutar här, man kanske åker tillbaka igen och det är bara bra om man gör det tycker jag.
Våga.
Men våga gör det. För det är ingenting man någonsin ångrar. Sen är det ju inte alltid soliga dagar och så lätt. Men gör det därför att det är en erfarenhet som är viktig. Vi lever i en global ekonomi idag. Vi lever i ett globalt samhälle idag. Jag tror när man bemöter främlingsfientlighet och lite instängda syn så är det mest för folk som inte har varit ute i världen och tagit till sig den erfarenheten. Det finns bara bra outcomes utav att vara ute i världen och ta del utav det här globala samhället. Så att våga gör det. Gör läxorna innan.
Vad menar du med det?
Jo, läs på innan. Förstå vad det är man ger sig in på och undvik kanske lite annars oundvikliga misstag.
Mm.
Och sen tänk lite grann på, som jag sa tidigare, de rollen jag ger mina barn och andra är, vad kan jag göra för att ta med mig av det jag brinner för och bygga någonting från det jag brinner för. För att då kommer man att trivas med sin vardag, trivas med sitt jobb. Och jag tror att man drar åt sig folk som fungerar på samma sätt.
Mm.
Och förhoppningsvis skapar lite positiv anda utav det.
Jag skulle vilja göra en liten avslutande lek med dig som, ja men du vet den här gissa vem-leken.
Ja.
Mm. Så vi ska skriva varsitt namn på en lapp.
Okej. Okay.
Så jag får ju, hur blir det nu? Jag har försökt beskriva det 4 gånger, gått skogen varje gång. Vi skriver varsitt namn på en lapp. Okay. Då tänker jag säga att vi ska ha en kategori politiska namn, politiker.
Okej.
Okay. Vill du göra den lilla avslutningen med mig?
Har jag någon val i saker?
Nej, det har inte. Bra.
Det lät inte så.
Nej, du måste ställa upp.
Ska jag hitta på ett namn nu eller?
Ja, precis. Och det är ju hemligt för David då så att säga.
Mm.
Så kommer han få försöka gissa vem han är och du försöker gissa hans namn.
Ska vi begränsa oss till något land? Nej, men vi tar bara politiker. Du får inte göra det så där jättesvårt för mig.
Alltså, Varför inte det?
Jag vill ju vinna någon gång.
Jag vet.
Du kollar inte ännu då?
Nej, jag kan inte se utan mina glasögon i alla fall. Så nu har jag tagit av mig dem och få fängersel.
Ja, men jag gillar att tävla.
Jag märker det.
Jag har ju alltid gett min gäst äran att börja. Så att, du får börja.
Är personen i fråga svensk?
Ja. Är det här en man?
Nej. Är det här en kvinna?
Ja. Är det här en amerikanska?
Nej.
Okej.
Okay. Är det här en... sitter nu i... Är vi makten nu?
Nej. Är det här en svenska?
Nej. Om man kastar ut sig... Man börjar gissa namnen eller?
Nej. Då får du...
Då
du vinner
till.
Om du gissar, och sen om du gissar fel...
Okej,
okay,
men nu... Så jag vet att det här är en man?
Nej.
Nej, det var en kvinna.
Ja.
Ja. Då ska jag också lyssna på dina svar kanske. Har varit eller är partiledare?
Ja. Är min person från Storbritannien?
Nej. Har min person ett namn som ganska likt mitt?
Nej.
Okay.
Är hon från Europa?
Ja. Lever denna person?
Ja. Är den här personen från Skandinavien eller Norden?
Nej. Är denna person partiledare idag?
Nej. Är den här personen från Tyskland?
Ja.
Oj, jag har segervittring. Jag är så lycklig.
Ja, det ska du
ha. Jag hoppas att det är den här kvinnan som jag i princip bara kan.
Jag tror jag har förlorat det här.
Alltså ja, men jag ska ställa några kontrollfrågor till.
Men jag bjuder på det.
Ja, men nu ska du inte slänga in handduken än.
Ska vi se. Är alltså inte aktiv idag.
Hon är nog allra högsta grad fortfarande.
Nu är du snäll
mot mig. Hon är fortfarande partimedlem i sitt parti som hon företräder.
Okej, okay, så då kan jag lika gärna gissa så att jag gissat innan dig då.
Det hade jag gjort om jag var dig, men jag tycker inte att du ser det. Nu kommer jag förlora, varför det?
Anna Kinberg Batra.
Nej.
Nej.
Okej, okay, men jag ska leva lite farligt nu här. Företräder min person motsvarigheten till det kristdemokratiska partiet i Tyskland?
Ja. Mona... Nej.
Ja, det var en gissning. Får jag vinna nu eller?
Ja, nu får du vinna.
Angela Merkel.
Grattis, nu vann du.
Yes! Ska du kolla hur det ser på din?
Ja, Gudrun Schyman. Ja, det skulle jag gissa förstås. Den bjuder jag på.
Du, tack snälla för en jättetrevlig pratstund.
Ja, tack själv, jättekul att du var här.
Tack. Och förutom ett tack till Anna för hennes medverkan så vill jag även sända ett stort tack till er som lyssnar på Nordics och Bråd, nordisk succé i världen. Gör mig nu en riktig björntjänst och dela med er av Nordics och Bråd i era sociala kanaler så får vi ännu fler som hittar in till den här fantastiska intervjuserien. Glöm inte heller att prenumerera på iTunes eller podcaster eller vilken poddapp ni nu använder. Då får ni automatiskt nya avsnitt direkt i eran smartphone. Samma sak gäller med vår YouTube-kanal. Klicka på prenumerera så missar ni inget avsnitt.
Nu på fredag kommer videoavsnittet med Anna ut. Det får ni inte missa. Och jag hoppas att ni verkligen inte missat det allra första avsnittet i Nordics Abroad med Maria Montasami som släpptes för ett par dagar sedan. Mycket nöje utlovas. Lämna era synpunkter på showen på våra sociala kanaler och ge gärna en recension på iTunes. Vänner, sköt om er nu så hörs och ses vi snart igen. Puss och kram.